Podplay.
Det är kväll i New York. Regnet har nyss dragit förbi och lämnat gatorna blanka. Ljuset från gatlyktorna speglas i pölarna och drar långa, darrande linjer över rännstenen. En man i mörk kostym kliver ut från en svart bil vid hörnet av Mulberry Street. Han drar in ett sista bloss, låter röken försvinna i den svala luften och går mot en anonym dörr utan skylt. Inne i lokalen är luften tung och stilla. Lågmälda röster blandas med klirret av glas som ställs ner på bordet. En ensam lampa lyser över mörkt trä, pappershögar och askfat. Män sitter tätt, händerna knäppta, blickarna vaksamma. Någon tänder en cigarr, en annan justerar sin slips. Männen är konkurrenter, ibland fiender. Men den här kvällen delar de samma mål. Att undvika ännu ett krig. Vid bordets mitt sitter en man som är yngre än många andra i rummet. Håret är bakåtkammat, blicken bestämd. När han talar är rösten låg och stadig och hela rummet lyssnar. Han heter Lucky Luciano. Och ikväll kommer han att förändra USA:s kriminella värld för alltid. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Lucky Luciano. Mitt namn är Micho Batalov. I slutet av 1800-talet är New York världens snabbast växande stad. Tusentals passagerare från alla möjliga länder kliver av på Ellis Island varje vecka med drömmar om frihet och rikedom. Istället möts de av trångboddhet, smuts och kamp mellan folkgrupper. På Manhattans Lower East Side bor familjerna tätt. Tvättlinorna hänger som spindelnät mellan fönstren och barn springer barfota bland hästbildning och sopor. Italienska, jiddisch och engelska blandas i ett oavbrutet sorl. Det är en plats där drömmen om något större delas av alla. Men lojaliteterna bestäms av kvarter, religioner och ursprung. Vår berättelse börjar egentligen långt härifrån. På det soliga, men fattiga Sicilien. I den lilla stan Lercara Fridi är marken torr och luften tung av svaveldamm. Här bor familjen Lucania. Det är slutet av 1890-talet och liksom många andra män i stan arbetar fadern Antonio i de djupa svavelgruvorna. Dag efter dag kliver han ner i mörkret för att försörja sin fru Rosalia och deras fem barn. Gruvdriften har varit en av stadens viktigaste näringar i flera decennier. Och livet kretsar kring arbetet under jorden.
Men runt sekelskiftet 1900 så börjar allt knaka i stan och på Sicilien.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Från att ha varit världsledande i svavelproduktion på 1800-talet så faller nu priset på svavel på grund av nya produktionsmetoder. Gruvorna drar ner på driften och tunnlar som en gång sköd av arbete börjar eka tomma. Och män som tidigare hade gått ner i gruvan varje morgon, de samlas sysslolösa på torget. De står där och pratar om skulder, om hunger och om Amerika. Landet där jobben aldrig sägs ta slut och där man påstås kunna tjäna mer på en dag än på en vecka här hemma på Sicilien.
Till slut får orden fäste hos familjefadern Antonio Lucania, som har sett många vänner lämna allt bakom sig för att pröva lyckan på andra sidan Atlanten. Och nu gör han samma sak. Han säljer möbler och redskap medan frun Rosalia packar kläderna, lakanen och det lilla som får plats i resväskorna. En tidig morgon går familjen ombord på ett ångfartyg i hamnen i Palermo. Röken från skorstenarna drar ut över havet som ett moln. Och på däck står Antonio och Rosalia med sina barn och ser kusten försvinna i dimman. Resan till USA tar veckor. Vinden är kall och luften luktar salt och olja. Våren 1906 lägger fartyget till vid New Yorks kaj. Och familjen leds in i den långa kön på Ellis Island där läkare går igenom dem en efter en och ställer frågor de inte förstår. När de till sist får gå ombord på färjan mot Manhattan håller Rosalia hårt i sin yngste son Salvatores hand. Den 9-årige pojken säger ingenting. Men han känner i magen att allt omkring honom har förändrats. Familjen får ett rum i stadsdelen Lower East Side med kallt golv och fuktiga, tunna väggar som släpper igenom allt oväsen från gatan. Pappa Antonio börjar arbeta som stenhuggare och mamma Rosalia syr kläder hemma. De lever enkelt, men klarar sig. Yngste sonen Salvatore delar säng med sina syskon. På morgnarna går han till skolan i för stora kläder, med skolböckerna tryckta mot bröstet. Läraren talar engelska, ett språk han till en början inte förstår, men han lär sig snabbt, siffror, namn och gator. På vägen till skolan väntar äldre pojkar. De kräver småmynt för skydd, mot att få väskan stulen eller bli knuffad i rännstenen. De som vägrar får ångra sig nästa dag. Salvatore ser hur det fungerar och lär sig snabbt hur gatan är organiserad, vem som bestämmer, vem som böjer sig och varför. När han fyller 11 börjar han jobba extra efter skolan. Springer ärenden, bär varor, sopar golv. Det mesta av inkomsten ger han till sin mamma Rosalia. Men några cent sparar han själv till karameller och cigaretter som han röker bakom huset med vännerna. Han börjar också lära känna pojkar från andra kvarter. På helgerna samlas de i gränderna för att spela kort och kasta tärning. En av dem är en judisk pojke i hans egen ålder, men ovanlig självsäkerhet. Han heter Meyer Lansky.
De här två, de borde egentligen inte vara vänner. På Lower East Side så håller man sig till sitt folk och mellan grupperna så finns det alltid spänningar under ytan. Men Salvatore fascineras av Lansky. Han är lugn, skärpt och tänker som en vuxen. Och de här två börjar ses allt oftare. De hänger på samma bakgårdar och i samma gränder. Och tillsammans lär de sig sakta men säkert mer om gatans spelregler.
1911, när Salvatore fyller 14, hoppar han av skolan. Han säger att han vill jobba, men egentligen är det friheten han vill åt. Han börjar som bud i en hattbutik och springer mellan adresser med paket. Det är ett hederligt jobb, men inte särskilt spännande, eller välbetalt.
En kväll så satsar han allt han har. Några dollar i ett tärningsspel bakom ett magasin. Och när spelet väl är över så har han faktiskt vunnit 244 dollar. Vilket motsvarar ungefär 700 dollar idag. Det är en mindre förmögenhet för en 14-åring alltså. Och efter det här så slutar han jobba i butiken. Han köper sig nya kläder. Han bjuder vänner på middag. Och börjar spela kort och tärning allt oftare. Och han tar kontakt med gängen och börjar jobba med större och snabbare pengar för illegala verksamheter.
I 15-årsåldern börjar Salvatore synas i utkanten av gänget Five Points Gang. De styr stora delar av New Yorks undre värld, och sysslar med bland annat spel, smuggling och utpressning. De har vuxit fram ur slummen i Lower Manhattan och har nu kontakter över hela stan. För dem blir han snabbt killen som dyker upp när någon behöver något gjort. Till en början handlar det om enkla uppgifter. Stå vakt en stund, lämna ett meddelande, hålla koll på en port. Men det dröjer inte länge innan Paul Kelly, gängets ledare, lägger märke till Salvatore. Han säger lite, lyssnar mycket och klagar aldrig. Ledaren Paul Kelly låter snart den unge italienaren följa med på möten och stå längst bak i rummet medan affärer diskuteras. Där lär sig Salvatore hur man pratar om pengar utan att nämna dem. Hur man får människor att säga ja utan att behöva hota. Och hur lagar kan böjas om man vet vem man ska bjuda på middag. Det blir en viktig insikt. Makt handlar inte om våld, utan om inflytande. Och någonstans här slutar han kalla sig själv för Salvatore. Sal, eller Sally, låter för mjukt, för snällt, tycker han. Och Lucania, för feminint. Så han väljer ett nytt namn. Ett som låter amerikanskt och självsäkert. Charles Luciano. Och i New Yorks undre värld börjar fler och fler lägga märke till honom.
Och det är nu 1920-tal och förbudet mot alkohol som infördes 1920 har gjort smugglare till miljonärer. Överallt så öppnas det hemliga barer, så kallade speakeasies. De är skyddade av mutade poliser och politiker och stan fullkomligt pulserar av svarta pengar. Och här trivs Luciano som fisken i vatten. Han börjar arbeta för en man som heter Arnold Rothstein, den berömde spelkungen som rör sig fritt mellan societeten och den undre världen. Rothstein tänker som en affärsman och unge Luciano fortsätter sin skola i sofistikerad kriminalitet. Rothstein blir en mentor för Luciano, men det varar inte länge. För 1928 skjuts han till döds under ouppklarade omständigheter.
Och bara ett år senare har olyckan smittat av sig. En oktobernatt 1929 lämnar den 31-årige Luciano en klubb på Manhattan. Några timmar senare hittas han svårt misshandlad på en strand på Staten Island. Ingen vet exakt vad som har hänt. Vissa säger att de skyldiga är ett rivaliserande gäng. Andra att det var poliser som ville pressa honom på information. Luciano själv kommer aldrig att berätta sin sida av historien. Han har blivit slagen, knivhuggen och huden på halsen har skärsår från öra till öra. När han vaknar på sjukhuset är kroppen täckt av ärr och det högra ögonlocket är permanent skadat. Men han överlever och ryktet sprider sig. Att Luciano är omöjlig att döda. Han har redan bytt namn en gång. Men efter den natten får han ännu ett. Från och med nu kallar alla honom för Lucky.
Han återhämtar sig snabbt. Några veckor efter överfallet så syns han faktiskt igen på gatorna i Manhattan. Han är välklädd och lugn. Han har ett ansikte som bär ärr som förändrat hans utseende men inte hans uttryck. Ett av hans ögonlock hänger lite grann, men blicken är densamma. Och under tiden så fortsätter New York nu att förändras. Förbudstiden har gjort spriten till stans mest värdefulla valuta. Och under ytan så pågår det ett tyst krig om kontrollen. De gamla bossarna slåss om distrikt, om hamnar och om klubbar.
Luciano arbetar nu under Giuseppe Joey the Boss Masseria. En gammaldags maffiaboss som styr sin organisation som ett kungadöme. Han kräver lydnad men saknar tålamod för strategi. För Luciano som formats av spelkungen Rothsteins mer affärsdrivna tänkande, känns maffiabossens värld stel och föråldrad. Samtidigt sticker en rival upp näsan. Salvatore Maranzano, en man med rötter på Sicilien. Hans ambition är enkel: att ta över New Yorks undre värld. Snart står staden splittrad mellan två bossar. Och det som följer blir känt som Castella Amarese-kriget. Mellan 1930 och 1931 färgas New York rött av blod. Män skjuts på restauranger, i trappuppgångar och på öppen gata. Allianser byts över en natt. Lojaliteter köps och säljs och pengar försvinner i kaoset. Luciano ser hur branschen förblöder under två envåldshärskare som vägrar backa. Han inser att kriget måste ta slut.
På våren 1931 så bjuder han sin chef Masseria på lunch ute på Coney Island. Stämningen den är god och servitören bär ut vin och pasta och kaffe. Men halvvägs in i måltiden så ursäktar Luciano sig för att gå på toaletten. Och ögonblicket efter så stormar beväpnade män in i den här lokalen. Och när han kommer tillbaka in i lokalen så ligger Masseria över sin tallrik med en röd pöl som breder ut sig över den vita duken. Ingen vet exakt vem eller vilka som avlossade skotten, men en sak verkar många vara överens om. Ingenting i den här stan hände utan att Luciano kände till det på förhand.
Med Masseria borta ser fienden Maranzano sin chans. Han utropar sig själv till boss of all bosses. Delar in maffian i familjer och placerar sig själv högst upp på tronen. Men Luciano har just gjort sig av med en envåldshärskare. Han tänker inte acceptera en ny. Några månader senare kallas den nya storbossen Maranzano till sitt kontor på Park Avenue. Han tror att han ska träffa federala agenter. Istället kliver fyra män in, klädda som poliser, med pistoler och knivar dolda under rockarna. Sekunder senare bryts tystnaden av skrik och skott. Maranzano hinner knappt resa sig från stolen innan allt är över. När kroppen ligger livlös på kontorsgolvet står det klart. Båda de gamla bossarna är borta och stan tillhör de som vågar ta den. Kanske var detta Lucianos plan redan från början. Det gamla systemet har byggt på segregation, men han vet att framtiden kräver något annat. Han bryr sig inte om någon är italienare, jude eller irländare, bara de kan leverera. Istället för att stänga dörrar öppnar han dem och låter allianser byggas på förtroende och nytta. Det som tidigare varit otänkbart blir nu en strategi: samarbete över gränserna. För honom är det inte ett svek mot traditionen. Det är evolution.
Efter mordet på den gamle bossen Maranzano kallar Luciano samman ledare från olika familjer, från olika städer och olika ursprung. Det är bossar, rådgivare och mäktiga män som styr från skuggorna. Det här mötet sker bakom stängda dörrar på ett anonymt hotellrum i Midtown, långt från allmänhetens blickar. Och där i cigarettröken och bland viskningarna så presenterar han sin idé. Det ska inte finnas några mer enväldiga bossar. Det ska inte finnas några fler blodiga maktkrig. Istället ska maffian styras som ett företag med en styrelse, en kommission.
De fem största familjerna i New York ska få varsin plats, tillsammans med inflytelserika ledare från Chicago, Buffalo och andra städer. Kommissionen ska lösa konflikter, dela upp territorier, godkänna större beslut och hålla våldet på ett minimum. Det är en revolution inom den undre världen. Delad i makt istället för terror. Affärsnytta framför stolthet. Luciano tar ingen titel, men alla vet vem som håller i trådarna. Ingen kommer göra ett drag utan att fråga honom.
Under den första halvan av 1930-talet så har Luciano och hans krets inflytande över illegalt spel, delar av sprithandeln, delar av prostitutionen och betydande fackliga positioner. Luciano håller sig borta från tidningsfotografer och låter andra fronta. Men i den undre världen vet som sagt alla vem som är den informella vdn.
Samtidigt växer frustrationen hos myndigheter och politiker. Ryktena om en osynlig struktur, om Luciano som en av landets mäktigaste män, blir allt svårare att ignorera. En av dem som bestämmer sig för att pröva ryktena är New York-åklagaren Thomas E. Dewey. Mord och smuggling är dock svåra att bevisa. Men åklagaren Dewey hittar en svag punkt. Bordellerna. Tillsammans med en annan åklagare låter han polisen kartlägga stadens nattliga nätverk. Prostituerade, hallikar och bordellägare. De följer telefonnummer, pengar och återkommande namn. Sakta träder ett mönster fram. Ett system där nästan varje bordell i stan betalar uppåt i kedjan. Tills pengarna landar hos samma grupp män. Vittnen berättar om hot, våld och om hur vissa kvinnor säljs vidare som varor. Luciano syns aldrig i själva verksamheten. Men hans namn dyker upp i tillräckligt många vittnesmål och telefonkedjor för att Dewey ska kunna peka ut honom som den yttersta mottagaren av pengarna. Våren 1936 grips han i Hot Springs, Arkansas. När han förs tillbaka till New York står pressen redan och väntar. Rättegången blir en uppvisning. Vittnen talar, kameror blixtrar och rubrikerna växer för varje dag. Försvaret säger att bevisen är tunna. Att åklagaren Dewey jagar ett spöke.
Men här ser juryn någonting helt annat. Deweys argument om ett organiserat system får fäste. Och vittnesmålen räcker för att knyta Luciano till toppen av kedjan. 38 år gammal så döms Charles Lucky Luciano till mellan 30 och 50 års fängelse. Han förs till Dannemora State Prison, nära Kanadas gräns. Döpt efter Dannemora faktiskt. Efter en gammal gruvort i Uppland i närheten av Östhammar. Det här fängelset ligger på en plats som fångarna kallar för Little Siberia. På grund av de bitande vintrarna och sin isolering. Cellen är kall och betongen tjock. Och för den här mannen som rört sig mellan lyxsviter, restauranger och nattklubbar så är det ett fall rakt ner i sten och rutiner för tillfället.
När USA dras in i andra världskriget förändras allt. Även för den undre världen. År 1942 fattade franska fartyget SS Normandie eld vid kajen i New Yorks hamn. Det kan ha varit en olycka, men tolkas som sabotage. Det är mitt under kriget och rädslan för utländska spioner gör att branden får en symbolisk tyngd. Om ett av världens största fartyg kan förstöras vid kajen, trots bevakning, vad mer kan då hända? Plötsligt ser amerikanska myndigheter sin egen kust som en svag punkt. För hamnarna, som är livsviktiga för krigslogistiken, kontrolleras till stor del av maffian. Flottan behöver hjälp. De behöver någon som kan skapa ordning på kajerna. Som kan se till att arbetarna håller tyst och att inga spioner eller sabotörer smyger in. Spåren leder, föga förvånande, till en man som just nu sitter bakom galler. Lucky Luciano. Via mellanhänder inleds diskreta kontakter mellan underrättelsetjänsten och Lucianos män. Inga dokument skrivs under, inga protokoll förs. Men överenskommelsen är tydlig. Om Luciano samarbetar, om han hjälper flottan att säkra hamnarna och öppnar sina gamla kanaler på Sicilien inför de allierades invasion, ska det tas upp när hans straff en dag omprövas.
Från sin cell i Dannemora ger han klartecken. Kort därefter så rapporterar både flottan och hamnarbetarna att läget vid kajerna har blivit märkbart lugnare. Det är färre konflikter, färre stopp och en mycket tydligare kontroll över vilka som rör sig i området. Och när de allierade förbereder invasionen av Sicilien 1943 så sägs lokala kontakter med italienska grupper ha underlättat hela operationen. Men hur avgörande Lucianos roll faktiskt var, det tvistar historikerna om än idag. Men den var tillräcklig för att väga tungt i de politiska kulisserna.
När andra världskriget tar slut får åklagaren Thomas Dewey ännu en gång Lucianos framtid i sina händer. Fast nu är han faktiskt mer än en åklagare. Mannen som en gång satte Luciano bakom lås och bom har nu klättrat hela vägen upp och blivit New Yorks guvernör. Och ironiskt nog är det han som nu ska avgöra om Luciano efter 9,5 år i fängelse ska få lämna sin cell. 1946 godkänns frigivningen. Men framtiden väntar inte USA. Familjen Lucania hade aldrig blivit amerikanska medborgare. Och juridiskt sett är Luciano fortfarande hemmahörande i Italien. Därför förs han direkt ombord på ett fartyg och deporteras till Neapel. Med havsvinden i ansiktet ser han Manhattan försvinna i horisonten. Staden där han byggt sitt imperium. Och förlorat det. I Neapel är han fri, men långt ifrån hemmastad. Han är italienare på pappret, men efter nästan hela sitt liv i New York känns landet främmande. Språket, människorna, tempot, allt är annorlunda. Han är frisläppt, men samtidigt förvisad. Luciano är i sena 40-årsåldern nu. Kostymen sitter fortfarande som den ska. Hatten skuggar det sänkta ögonlocket. Cigaretten glöder mellan fingrarna. Men gatorna är inte längre hans. Italiensk polis håller honom under ständig uppsikt och amerikanska agenter följer rapporterna från Rom. Utåt säger han att han är pensionerad. Han sitter på kaféer, rör sig genom stan, hälsar på folk som känner igen honom från tidningsbilder. Journalister söker upp honom, vill höra om de gamla åren, om kommissionen. I intervjuerna pendlar mellan att dementera, förminska och ibland förstärka bilden av sig själv.
Men i bakgrunden så fortsätter han att ha ett finger med i spelet och den illegala handeln håller på att förändras. Heroin har ersatt spriten där förbudet var borta 1933. Och heroin är nu den mest lönsamma varan och flödena mellan Mellanöstern, Europa och USA växer. Rapporter från polis och narkotikaenheter placerar Luciano som en förbindelselänk i vissa möten och kontakter. Men det finns inga bevis som leder till åtal. Under de följande åren så fortsätter han att leva under övervakning. Italiensk polis gör razzior och rapporter skickas mellan Rom och Washington. Men inget leder till några nya större åtal. Luciano rör sig i en allt mindre cirkel. Lägenheten, hans favoritcafé vid Via Tasso och promenaderna längs hamnen. Vänner kommer och vänner går. Han blir äldre och långsammare, men ingen glömmer hans namn.
Den 26 januari 1962 stiger Luciano ur en bil på flygplatsens parkering i Neapel. Han är inte där för att själv flyga någonstans, utan för att möta en producent som vill göra en film om hans liv. Efter alla böcker och artiklar som enligt Luciano förvrängt sanningen lockar tanken på att själv styra sin berättelse. Men Luciano hinner aldrig ta emot producenten. Ett kort andetag fastnar i halsen. Han tar sig för bröstet och sjunker ner mot marken. Alla försök att rädda honom misslyckas. Där, på parkeringen utanför Neapels flygplats, dör Charles Lucky Luciano i en hjärtattack. 64 år gammal. Trots att han tvingats lämna USA får han trots allt sin sista vila i landet han kallade sitt hem. Hans kropp förs tillbaka till New York och begravs på en kyrkogård i Queens. Ett mausoleum under namnet han en gång valde bort. Salvatore Lucania. Lucky Luciano uppfann inte den organiserade brottsligheten i USA. Men han förändrade den i grunden. Hans modell med familjer, regler och en gemensam kommission blev stommen för maffians struktur under resten av århundradet. Han ville skapa ordning i kaoset. Och till slut lyckades han så väl att han själv blev överflödig. När hans hjärta stannar på flygplatsen i Neapel 1962 är det inte ett imperium som dör, utan en idé som redan lärt sig stå på egna ben. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitch Batalov. Manuset skrevs av Emily Nyblom och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
En del av